don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
Crash is coming now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkomna till en fantastisk sista julspecial. Det är inte sista julspecial.
Det är sista avsnittet någonsin.
För året. Sen kommer
fram till nästa år.
Ja, sen kommer det ju ett nytt år och då blir det självklart nya avsnitt. Men vi tänkte så här, vi ska ta lite förhoppningsvis välförtjänt julledighet. Jag vet, har du förtjänat din julledighet?
Troligtvis inte, men jag tänker ta den ändå.
Ja, samma här. Och så det blir så. Det här blir sista avsnittet i år där vi försöker summera ihop allting som har hänt under året, vad som händer nästa år. Och jag tror att det kommer bli vårt bästa avsnitt hittills.
Kanske det.
Vad har hänt under 2017? Vad är de största punkterna i år, tycker du, Fabian?
Det har hänt så galet mycket. Någonting som man aldrig trodde skulle hända för ett år sedan. Men 2 år sedan kan vi säga. Det är Trumps första år som president. Och vad tycker du om det, Niklas? Tycker du det har gått bra? Har det gått som du förväntat dig?
Alltså det var ju det var väldigt intressant förra året när valet var, just för att det var så, det var verkligen polariserat. Och det var väl så här, det var ju pest eller kolera. Och jag vet inte faktiskt vilket som skulle bli värst, men det, inget av dem har varit roligt.
Nej, det har faktiskt inte gått...
Han är ju ett skämt, rent ut sagt, det han gör. Men faktiskt. Och,
det har faktiskt gått värre än jag trodde det skulle göra.
Ja, det håller jag med. Men jag trodde ändå någonstans att kanske Trump skulle kliva in då. Ja, han är ganska inkompetent. Men jag trodde liksom han skulle ha en stab som backade upp honom. Men istället har han valt in fler inkompetenta personer.
Han gick ju in starkt. Han hade rätt bra tal när han vann. Det kommer jag ihåg, för det var jättemycket nyheter då. Ja, fan, Trump visar lite kompetens. Helvete, det kanske blir bra.
Ja, och sen så har det gått ut för. Och samtidigt parallellt där, det skrivs ju inte alls om i svensk media, men Hillary är under massvis med undersökningar just nu inom skandaler. Bland annat just deras ryska kopplingar också. Så att jag menar, det är verkligen så här, vilket som hade nog blivit ganska mycket skit för det landet.
Ja, jag tror att anledningen varför Trump är så under så mycket, det är ju, han är ju president. Men också är det ju många av hans väljare, de verkar inte ta det på så stort allvar som de gjorde när det var Hillary som var under investigation.
Nej, så kan det nog vara. Men oavsett vilket, jag tror att han kommer nog sitta året ut. Han kommer nog sitta hela sin tid ut.
Jag tror också han sitter 4 år.
Så jag tror faktiskt inte på det här med impeachment som man pratar om.
Men det har i alla fall varit ett stort år för börsen. All time high på all time high.
Verkligen. Och det känns som att det finns ingenting som kan stoppa det här. Och det är väl så här, alltså det har ju varit så. Det är lite tröttsamt. Det har varit väldigt låg volatilitet. Det har ju varit en väldigt crowded trade att köpa, gå kort vixen. Alltså volatilitetsindex. Och det har varit buy the dip. Det är liksom strategin som har funkat i år. Vad som än går ner så är det bara köpa det.
Ja, men exakt. Men det ser man ju på din och min portfölj också.
Hur tänker du då?
Ja, men 2 idioter som ändå lyckas få en helt okej avkastning.
Ja, jag gjorde faktiskt, det är helt sant. Det är ett sjukt år och det syns också. Det känns som att det är väldigt mycket liksom toppsignaler. Sen när det ska krascha, det har man ingen aning. Kanske inte ens krascha. Förhoppningsvis bara får vi en liten pyspunka liksom när centralbankerna börjar lätta sina...
En liten så här myskorrektion som 2015 på svenska börsen kanske.
Ja, det hade varit ganska lagom faktiskt. Men det är ju så här, vi har en extremt het IPO-marknad. Det har ni säkert märkt som lyssnar på det här programmet. Vi pratar mycket IPOs. Bostadsmarknaden känns lite svajig nu, minst sagt. Och dessutom så har vi haft bara rekordinflöde av nya kunder på marknaden också.
Ja, vi har en rekordhet Riksbank också.
Och rekordhet Riksbank. Och de ska nu dessutom då börja med liksom kvantitativ tightening, eller tapering. Man ska börja lätta på balansräkningarna. Och det tror jag definitivt kan bli en pyspunka på börsen.
Ja, strypa ränta och sälja av sina innehav. Det är en fantastisk kombination om man vill att det ska gå illa till på den redan pressade bostadsmarknaden.
Verkligen. Och dessutom, jag tror ändå att allt det här, eller tror, det är ju så att allt det här hänger ihop. Jag tänker också bara på en sån sak som att jag ser ganska ofta, tycker jag, på så här, grupper på Facebook och sånt, folk som skriver att de ska belåna sitt hus för att investera. Och då tänker de liksom att men räntan är ju så himla låg, det är nästan gratis pengar. Och avkastningen på börsen, då har de fått för sig att den ska avkasta 7-8% per år. Som att det vore någon slags naturlag. Och jag vågar påstå att risk-reward har ju typ aldrig varit så dålig i historien. Så att gå in på de här, belåna sig för att gå in på de här nivåerna. Vi har rekordlåga räntor och rekord liksom övervärderad börs. tycker du att det låter som ett bra tillfälle att belåna sig för att köpa aktier?
Nej, men det är väl då man vet att börsen är het. Ännu värre, jag har ju sett folk göra det för att gå in på kryptomarknaden. Som har gått, idag var det värderat till över 600 miljarder dollar.
Ja, och bitcoin har ju faktiskt varit upp och snuddat vid 20 000-strecket. Och det ska ju tilläggas att jag minns när jag höll på, eller när jag handlade i januari i år, då var det ju en låg in på 1000 dollar. Så det har ju varit en helt galen resa under året.
Men jag vill ju också säga att i somras, i början på sommaren, då var det värderat på 80 miljarder dollar.
Hela marknaden?
Hela marknaden.
Ja, det är galet. Så att det är verkligen så. Och jag tänkte på det där.
Det vill vi säga, belåna inte huset för att köpa kryptovalutor.
Nej, och det där kopplar ihop med en grej också, just det här med att just nu är det ju så verkligen, apropå det här med bubblor och övervärderade, att alla pratar krypto just nu, så det går inte att komma undan det. Det är liksom alla man känner pratar om det, vänner och familj som aldrig tidigare varit intresserade av att investera något. Och det har man ju sett i princip på varenda bubbla.
Jag har även sett, det här är jäkla kul, jag såg det idag faktiskt. Nyhetskanaler, eller nyhetsprogram och tv-kanaler i USA som har tidigare varit väldigt liksom bassade till bitcoin. De har precis skiftat över. Och jag vet att det finns ett program som heter Mad Money eller Money Talks eller något liknande.
Mad Money.
Mad Money. Där sa han i stort sett, efter att ha varit väldigt bäsad för några veckor sedan, sa han i stort sett, allting som du råder förlora, lägg allting på bitcoin. På en av de liksom största tv-programmen i USA, i alla fall för investeringar och pengar.
Ja, och där kommer vi också till en, jag bara måste ta upp det också just, du säger det du har råd att förlora. Nej, men det som var som en jag pratade med, som han la ju en ganska stor del av sin inkomst varje månad på så här riktiga skitpapper liksom på aktietorget. Och tyckte att, nej, men jag har råd att förlora det. Men varför skulle du vilja förlora så många tusenlappar per månad?
Ja, men det...
Man skulle ju inte göra, om man faktiskt på riktigt tänkt att jag kommer förlora det här, då hade man inte lagt pengarna där.
Nej, exakt. Det är risk management. Och jag tror inte tillräckligt många tänker på det när de...
Jag tror framförallt, jag stör mig på att man säger att jag lägger in det jag har råd att förlora, när jag faktiskt vet, ganska övertygad, att du skulle inte vilja förlora de pengarna.
Nej, jag tycker det är en skitdålig taktik att gå tillväga. Sen ska du inte lägga in pengar som du faktiskt behöver för att överleva.
Nej, då blir det extra jobbigt.
Då blir det väldigt jobbigt. Sen har det hänt lite andra saker också som man kan beta av. Flera europeiska länder har ju gått till val. Frankrike hade ju Le Pen en seriös chans att ta seger, men det gjorde hon inte, för det var Macron som vann där.
Ja, det var ju mycket snack på det. Det är ju så, det är det som är så roligt med börsen också. Det är hela tiden så här, skifta fokus på vad den tycker är intressant. För några år sedan så var det bara fokus på vad centralbankerna sa. Nu känns det som att ingen riktigt bryr sig om det längre.
Ja, så var det förra året så var det Kina som var i centrum.
Exakt. Jag kommer ihåg just att det var ju verkligen folk satt och läste och vände och vred på alla ord av det som Fed sa till exempel, för att så här hitta nyanser av det och då kunna få en hint om vad som ska hända. Och nu under året känns det som att det stora fokuset har ju varit just geopolitisk oro, eller framförallt val egentligen i
Europa.
Men
det är det som är kul. Alltså börsen är ju den bästa, vad ska man säga, socioekonomiska experimentet någonsin. Du kan ju bara se hur människor reagerar i realtid. Det är ju sjukt häftigt.
Verkligen. Och det senaste nu har ju varit det här, framförallt nu med eventuellt krig mot Nordkorea då. Känns som att det har varit det som dominerat senaste tiden.
Ja, verkligen. Men ska vi då hoppa vidare lite till vad som har hänt för oss 2017 och vad som troligtvis kommer hända 2018?
Ja, om vi har rätt. Ja, och den här veckan gläds vi åt att vi är sponsrade av Segit. Segit, de har sedan 2007 levererat hög organisk tillväxt och lönsamhet inom deras tre affärsområden IT-drift, IT-konsulter och IT-produkter. Bolaget har i år levererat 46 miljoner i omsättning och dessutom ett positivt resultat för de här första tre kvartalen. Segit noteras på Aktietorget 9 januari 2018 och teckningsperioden pågår fram till den 21 december. Det är alltså idag. In på din nätmäklare, in på IPO.se, kolla upp det här, läs prospektet och investera om du är intresserad. Den här nyemissionen, den är garanterad till 100% och du hittar mer info hos nätmäklare och IPO.se. Tack så mycket till Segit. Ja, vi tänkte just summera lite vad som har hänt under vårt år för oss. Kanske lite vad vi har för resultat, bästa, sämsta affärer, vad man har lärt sig framförallt.
Här kan jag lova att du, Niklas, troligen har haft en mer spännande resa än vad jag har haft. För du har haft en tendens att hoppa in i lite mer roliga grejer än vad jag har.
jag gillar ju när det händer saker, kan man säga.
Så är det ju.
Men sen är det väl också så här, vanligtvis brukar det här återspegla sig då att man får en väldigt mycket sämre sharp-kvot. Problemet idag är att man har ägt bitcoin till exempel, och då har man haft en perfekt sharp-kvot.
Problemet är att man ägt bolag och allting bara har gått uppåt, och då ser det ut som man har haft en jättebra sharp-kvot och tar ingen risk alls, fast det troligtvis är tvärtom.
Verkligen.
Så lita inte helt på sharp-kvoten, speciellt er Shareville-sparare, där man rankas bara efter köpkvoten.
Ja, nej, det känns lite halvfarligt faktiskt. Men ska vi gå igenom då? Vad har vi haft resultat i år? Hur har det gått för din portfölj, Fabian?
Jag kan säga rakt av, jag har inte kollat det här idag. Jag kollade på några veckor sedan. Men aktier, inklusive utdelning, har gått cirka 35%. Och ska vi väl säga godkänt.
Ja, det är stabilt. Det är ju bättre än de här 7-8% som jag har blivit lovad av Per och Börjesson.
Ja, absolut. Jag kan säga att jag är nöjd med tanke på den insats jag har lagt in. Lägger man till krypto också, som har gått lite för bra nästan.
Ja, tyvärr la man inte in så mycket. Som vanligt så är man ju feg, så man tänker lite på risk management. Så man har ju inte lagt in så mycket man borde. Man borde ha lagt allt i krypto. Det hade gjort det mycket, mycket bättre år.
Då är det några fina miljoner man hade tjänat där.
Ja, det hade varit ett härligt år.
Nej, men med krypto så hade jag räknat med de senaste veckornas basant uppgång. Men skulle gissa på en stabil 70% uppgång det här, på hela aktieportföljen.
Det är inte dåligt alltså. Och framförallt det så här, som du sa, med tanke på tiden man lägger ner. Vi lägger ner väldigt mycket tid på analys och läsa om bolag. Så, men om man jämför med till exempel om man sitter som daytrader och sitter med dagligen med det, så är det här faktiskt en extra inkomst man har, vilket är ett, ja, jag tycker det är ganska bra faktiskt. Men då är vi frågan så här, vad har varit liksom bästa sämsta affärer och så? Vad har du lärt under året?
Ska vi pumpa av mina grejer helt eller? Jag vill göra om din avkastning.
Ja, okej. Okay. Ja, då kommer jag in här. Jag tänkte vi skulle lämna lite paus däremellan så att du skulle skämmas så mycket. Vart du hinner glömma liksom.
Nej, jag vet ju att du har en bättre avkastning för att du tar upp det varje gång vi träffas.
Nej, det har jag inte gjort.
Men, ja. Du tar ju också högre risk.
Ja, det är sant. Men jag har försökt räkna. Det är lite svårt det där dock. För att eftersom jag både ägt, jag har ju räknat bort den krypton jag äger på riktigt inom citationstecken på en wallet. Men annars har jag ju köpt och handlat lite med det här certifikatet också på. Så att det blir lite så här. Men runt
du har inte alls räknat med dina coins.
Jo, men då utan de här coinsen som jag har så har jag landat någonstans runt 70% då. Och det är lite svårt att räkna upp. För det första, som Fabian säkert vill poängtera, så har jag haft certet också till och från i den här mixen.
Ja, och jag vill poängtera att min årliga avkastning på mitt Avanza-konto eller Nordnet-konto, om Nordnet nyss lyssnar, är högre än 35% om man räknar med certet som jag räknat bort med flit. Ja.
Hur som helst så har det varit lite rörigt i alla fall, för att jag har ju ett antal konton. Jag har ju Avanza till exempel också, som du, Fabian. Jag har också ett konto på Giro för att kunna köpa lite spännande asiatiska bolag. Och så har jag dessutom hållit på och lånat ut en del pengar som jag fått avkastning på. Så att det har varit lite, det är lite svårt att räkna ihop, och det är därför jag inte orkat räkna bort det där certet ur det hela. Men med krypto så i alla fall så landar väl hela portföljen någonstans runt 90% plus i år. Så det känns bra. Det hade varit väldigt coolt att kliva in dubbla pengarna på ett år faktiskt. Men där är jag inte riktigt än. Men då drar jag mina bästa affärer av.
Ja, men vad är dina bästa affärer då? För jag tror att vi är typ samma grejer.
Jag tror också det. Och det är ju framförallt, vi skiter på att prata krypto. Vi pratar så jäkla mycket kryptovalutor till det. Men bitcoin har ju gått galet bra. Jag önskar bara egentligen att man gått med. Jag började handla lite mer med ordentlig liksom size. Runt $1,000 någonting. Men det är, ja, så har man klivit in och ut och hållit på och larvat sig istället för bara buy and hold. Det hade gått mycket bättre.
Men krypto ointressant, för alla vet att det har varit jävligt bubbligt i år. Ja. Vad var din bästa aktieinvestering?
Oj, specifika aktier har jag faktiskt inte kollat. Men
sektor då?
Sektor är ju faktiskt cannabis, som vi pratade om för några avsnitt sedan. I ett avsnitt som heter världens snabbast växande marknad.
Ja, det är samma här. Det har gått jäkligt bra.
Ja, de har roligt. Och det känns också som en, jag ska prata mer om det sen, men det känns som en stor spaning, jag ska säga. Jag hade det som en spaning förra året också, sa jag. Men det här, det känns verkligen som att det kommer bli sjukt intressant nu när det legaliseras.
Ja, du var ju faktiskt den som liksom öppnade mina ögon till det. Jag kommer ihåg att jag klev in.
En av få gånger jag var först på bollen, kände jag. Ja, men, inte så nej, många du, faktiskt som ägde de här bolagen.
Jag var innan. Faktiskt jäkligt snabb på den. Jag har klivit in och så har jag klivit ut. Och så klev jag in sen när Constellation Brands köpte Canopy.
Exakt.
Det var bra att man inte var rädd för den här lilla uppgången som skedde det. För det har ju tågat på jäkligt mycket sen dess.
Ja, dessutom. Och det är faktiskt ren tur. Jag har ju faktiskt dessutom lyckats pricka toppen lite grann i de där bolagen. För att jag kände ju någonstans, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var i år. Det var nog förra året. Så kände jag att när det gått upp så extremt mycket. Slutet förra året var det. Det gått upp så extremt mycket, så sålde jag av en hel del, för jag kände att ja, men det här känns lite orimligt liksom. Det är ganska långt fram den här legaliseringen, och då efter det kraschade jag alltihopa och sen började jag köpa på mig en bot. Så jag har haft lite tur faktiskt där. Jag ska inte säga att det är någon slags skicklighet, men generellt är det väl så här, just att det har ju varit där by the dip. Det har varit ganska lätt egentligen att tjäna pengar så länge man inte äger H&M. Min strategi har varit så här, jag fokuserar som vanligt på tillväxt, även om jag även har haft de här FANG-aktierna. FANG-aktierna är ju tillväxt också, men de är stora bolag och de är väldigt dyra.
Ja, det är, vad heter det, amerikanska index i stort sett.
I stort stort sett. Ja, de står väl för, jag får med att det var 60-70% nu av index nästan. Eller minns
ja,
jag fel där?
På Dow Jones är det väl det?
Ja, så kan
och
det
S&P 500 är väl en, strax under 20 eller 20.
Så de har ju varit, det har ju varit dessa kaskor. Jag har faktiskt inte kvar dem längre. Och, men annars har det varit just småbolag med tillväxt. Jag försöker generellt att, jag gillar mindre bolag. Det är väl för att de är ganska lätta att överblicka. Du får väldigt tydlig överblick av vad de sysslar med för någonting. Och det är ganska lätt att förstå core business. Det är dessutom färg som följer dem, så du slåss egentligen med mindre spelare. Om du inte har alla analyshusen mot dig och alla andra liksom aktieägare, så blir det lite lättare, tycker jag. Det är lättare att få en edge. Och sen är det ganska roligt också, för de växer ju ofta snabbare, mindre bolag. Och sist men inte minst så är det ju här, men du slipper det här med passiva flöden. Just det som har pumpat upp FANG-aktierna så mycket är ju att du har passiva inflöden av pengar. Eller snarare inflöden av pengar från passiv förvaltning. Alla de här ETF-erna och indexfonder och så vidare som trackar här.
Och det är ju för sig jäkligt fint, det är sådana här uppåttrender som vi har.
Det är jättekul, det är därför man har ridit på dem länge. Men någonstans känns det som att det kommer ju vända, och det kommer inte bli roligt när det vänder och folk börjar dra ut de här pengarna.
Nej,
så jag har försökt leta mig lite utanför index. Det är också lättare att hitta saker som inte är allt för dyra utanför index. Så det är väl det. Och ja, gå igenom dina bästa affärer, Fabian. Sen ska vi prata lite om vad vi har lärt oss i år.
Mina bästa affärer, ja, det är cannabis som vi sa. Aurora, fint litet bolag. Sen Alibaba, jäkligt bra affär. Novo Nordisk var också storslaget imponerande med tanke på storleken i bolaget.
Ja, där är jag lite imponerad faktiskt. För jag kommer ihåg att vi pratade om det förra året. Det var ju då det gick riktigt illa där i samband med Trump-valet just. Eller USA-valet kanske man ska kalla det. När det gick riktigt illa för Novo Nordisk. Och då tyckte jag lite synd om dig faktiskt. Men det har ju visat sig bli en riktigt, riktigt fin affär. Så jag är lite arg där att jag inte lyssnade på dig.
Ja, men exakt. Men det var egentligen en sjuk överreaktion. Och kollar man på tillgångarna hos Novo Nordisk, så de skulle vara värderade mer än vad de var om de hade haft noll tillväxt, som var långt under det de förutspådde, eller långt under mark. Så jag tyckte att det var en självklar buy, men inte alla var helt övertygade. I och för sig var det många svenska småsparare som hoppade in i bolaget också. Jag är ändå glad över den.
Vad har varit sämsta affärerna då?
Jag har inte riktigt haft någon dålig affär. Däremot är jag inte lika våghalsig som du är. Hoppade in Nobina till tidigare år. Det här fina lilla bussbolaget. Sen hade de lite avtalsproblem. Så jag tog en 7% i hit. Då bestämde jag mig för att hoppa ur där så länge. Och sen en annan dålig grej. Tillbaka till krypto. Sålde halva mitt cert efter sommaren för att dra ner på riskportföljen. Och det ska man gärna haft kvar nu.
Det är ju ingen dålig affär, men det är en... Det är en bra affär du inte fick vara med om.
Ja, hindsight is 2020 som man brukar säga.
Men det där håller jag med, för jag glömde ju dra mina sämsta. Och det är liksom, på sätt och vis var det ju bra för mig att jag inte köpte Novo Nordisk till exempel. För det ligger helt utanför min komfortzon. Det är ett bolag jag inte riktigt liksom är särskilt insatt i. Och det är det jag har känt. Jag har inte heller faktiskt sagt några jättestora förluster. Men det har ju varit framförallt för att just man har kapat förlusterna snabbt. Jag har haft ägt bolag som har gått mycket, mycket sämre. Men som tyvärr har man klivit ur tid. Och det är just där känner jag överlag under året att det är jäkligt lätt när det går bra, då är det väldigt lätt att bli väl, liksom lite kaxig och börja köpa saker som man egentligen inte förstår sig på.
Så är det ju, man blir lite blind för sina uppgångar.
Ja, för man tycker bara fan, jag är hur bra på det, så här, allt jag tar i blir guld liksom. Och då börjar man köpa saker som man inte alls borde äga och som man inte kan, och då förlorar man pengar.
Har du något exempel på det?
Jag har ett exempel, och det är bland annat, jag har delvis försökt med på ett antal gånger att köpa utbombade bolag. Jag har köpt Seedrill till exempel, som stod inför konkurs, och tänkte att ja, men det har ju gått ner 90% i år, så att om de bara får en liten win, om de får till sin så här, restructuring deal som de höll på med, så kan de sticka 30%. Och där gick vi en ganska kast. Jag köpte ett bolag som heter Consent Holding. Det är nästan ingen som känner till det bolaget. Det finns ingen volym överhuvudtaget. Och där var egentligen samma grej, för att där var också att får man till en viss, det var en deal man höll på med, får man till den så kan det också sticka iväg. Och det gjorde det. Det stack iväg till 50% eller någonting. Men det var ju 2 dagar efter jag hade sålt. Så det var ingen jätte... Det var inte så roligt. Jag missade hela den. Även fast jag hade rätt. Ibland har jag varit helt fel ut med timing. Till exempel, jag långade Vixen, som jag nämnde tidigare.
Ja, där var det var faktiskt det roligaste innehav under sommaren.
Ja. Och det är så här, jag har inte tillräckligt bra koll på VIX-optionerna, eller ja, de optionsmarknaden som styr hur VIX ställs. Och jag vet inte, det är bara helt idiotiskt att köpa något sånt när man inte satt sig in i det tillräckligt bra. Men jag tyckte att det kändes som en så här...
Du la väl din analys på att, ah, men fan, rekordmånga är korta.
Exakt,
bli squeezade.
Ja. Det var verkligen så, bara, det kommer bli squeezat. Och den stack ju iväg en massa 20% på en dag. Men det gav ju ändå ingenting, för man fortsatte hålla kvar istället för att ta hem en vinst. Och så stack det ju ner igen. Och sen bara, ja. Så de har ju haft rätt om som korta VIX än så länge. Men det kommer nog smälla rejält. Men som sagt, det som jag tycker man kan ta med sig i alla fall, eller som jag har lärt mig, det är ju det här, och som har varit tur, det är att delvis så har jag ju sett till att kapa förluster ganska fort. Det har aldrig varit något som har liksom gått back med en 10% kanske.
Ja, för en så här generell grej som många, framförallt många som är nya på att investera, det är att de har lätt att kapa vinnare och hålla kvar förlorare i hopp om att de ska tjäna igen de här pengarna. Och det brukar oftast vara en rätt dålig deal.
Ja, man försöker, som du säger, man försöker säkra in en vinst genom att sälja. Och så säljer man inte förlusterna för man säger att det inte är en förlust förrän jag har realiserat. Och det är ju helt idiotiskt. Det ska snarare, eller det funkar kanske för vissa, jag vet inte. Men för mig är det som att man ska kapa förlusterna och behålla vinnarna. Samtidigt vill man inte heller bli girig, och det är det som är lite svårt också.
Det är väl rätt kryptiskt, men man ska inte vara girig när man köper och man ska inte vara girig när man säljer. Nej. För det ser man till exempel nu när H&M har backat jäkligt mycket. Har det ju varit väldigt många som har gått in i H&M igen. Eller liksom många nya sparare i H&M. Och det är för att det backade pris. Många säger, ja, fan, H&M är ett fint bolag, blir billigare. Men man har liksom bild av det gamla H&M. Och det är inte säkert att H&M kommer gå upp till 300 kronor igen.
Nej, det tror jag nog kanske aldrig att de kommer göra. Men det jag bara tänkte sista jag möjligt tillägga också var just det här med storlek på positioner också. Och där är jag i alla fall lite glad att jag har varit vettig, att när jag köper något som jag vet ligger utanför min komfortzon så går jag in med mycket, mycket mindre size. Så att det blir ju oftast inte så mycket pengar man förlorar. Och då blir det istället som en liten rolig grej liksom. Och går det bra någon gång, ja, då sticker det så pass mycket att det kan bli värt det. Men det är väldigt sällan att göra det. Så det har varit ändå mer, det har varit ganska små förluster ändå. Och det är väl mer här som du sa med Bitcoin till exempel, att man har missat ordentliga rallyn istället för att man hållit på och tänkt för mycket på risk.
Ja, men sen,
det är positivt i det långa loppet.
Sen är det ju som du säger, att man drar ner på size när man inte är helt bekväm. Och det är väl exakt det vi gjorde med krypto liksom.
Ja, precis. Där man blir orolig för att det ska sticka iväg. Och så är det så här, det är ju alltid risk-reward. Det har ju ändå som tur är gett väldigt bra resultat. Och man får ändå tänka på att men jag har ju haft en sund risk liksom strategi ändå och inte gått utanför den bara för att man blir girig. För det är ju lätt att se dollartecken för ögonen och gå in all in liksom i Bitcoin.
Så
och
är det.
Och då, sen, det är antagligen då du får en 50% i korrektion.
Ja, den är rätt tuff, och jag tror att många som inte varit med om det innan kan säga innan, men jag sitter kvar här, och sen sitter de har det jävligt kämpigt när det faktiskt händer.
Ja, det är inte roligt. Jag tycker inte det är roligt när det går ner 5% på en dag. Då blir man ju, det gör ju ont alltså.
Jag tror jag har vant mig med det faktiskt. Jag tycker alltså den här höga volatiliteten på den marknaden har ju gjort den lite okänslig för den riktiga
aktiemarknaden. Ja, det kan jag hålla med om. Men när en aktie går ner 5%, då blir man jävligt orolig.
Så är det, absolut. För då har det ju hänt någonting.
Exakt.
Men jag har kommit fram till under året att jag ska i stort sett bara investera i det jag läser om och tycker är intressant. Och under året har faktiskt den största anledningen för sälj varit att jag liksom insett att jag har inte varit särskilt intresserad av verksamheten, även om det underliggande fundamentet kan vara okej. Okay. Anledningen varför jag då har sålt det, för jag helt enkelt inser att jag inte kommer vilja eller orka hålla koll på den bolagen, och det i sig innebär ju en rätt stor risk.
Ja, det blir ju svårt att följa, och det är därför som jag nämnde, jag håller på mest med tycker teknik är roligast. Och det är, och det är det man sitter och läser om hela dagarna då också. Och då blir det ju, det är därför kluven inför att FANG nu är så övervärderat.
Så är det ju, de gör ju jäkligt häftiga saker. Men samtidigt, man kan inte förälska sig ett bolag eller en sektor bara för att. Man måste se det liksom med någon typ av clear eyes.
Men jag håller med dig helt, och speciellt när man faktiskt håller på just, ja, när man tittar på fundamenta, så är det ju väldigt viktigt att man är intresserad av bolagen man följer.
Men Niklas, ska vi hoppa vidare?
Ja, nu ska vi gå in på, riktigt hal is eller djupt vatten.
Det kommer
eller
vi säkert
säger
bli skjutna för om ett år.
Ja, vi får se, eller så har folk glömt det, eller så har vi helt rätt.
Men prognoser för 2018, vad tror vi kommer hända?
Exakt, vill du börja eller?
Jag kan börja. Jag har ju kollat på lite svenska bolag, Niklas har kollat på lite andra saker också, till exempel olika marknader. Det första som jag vill gå in på är ett svenskt storbolag som jag tycker är jäkligt intressant.
Och det, är det här det bolaget på large cap som du tror kommer gå bäst nästa år? Alltså?
Möjligtvis inte bäst, men och möjligtvis inte under 2018, men forward i de nästa kommande decennier tror jag att det kan komma att gå jävligt bra. Och det är det här bolaget ABB. Exakt, ABB. Det var ett skämt för ni som inte förstod det. Och varför ABB så intressant? Jo, har ni lyssnat på...
Vilket bra skämt för den.
Är det tråkig för
att lyssnarna skrattar fortfarande.
Men om ni har lyssnat på våran podd om till exempel elbilsrevolutionen, där vi även tar upp om robotrevolutionen som kommer hända, så inser ni att det här kan bli en jäkligt stor grej och det kan hända jäkligt snabbt. Varför är då ABB så intressant? För det är rätt, för de flesta kan det nog vara ett jäkligt tråkigt bolag. Jag tyckte förut att det var ett jäkligt tråkigt bolag, men det är faktiskt det svenska bolag som är bäst positionerat för att rida på robotik, elbil och IoT-våg. För robotar är ABB det näst största bolaget i världen, industrirobotar, och de har en marknadsandel om 18%.
Det är rätt galet faktiskt.
Det är jäkligt mycket, och jag blev rätt paff när jag hörde det. Och de är också marknadsledare i industrisektorn just nu, och det gör att de är jäkligt bra positionerade för framtiden. Sen tillverkar de även många komponenter till olika typer av power grids.
Elnät alltså.
Exakt, och det behövs ju för att till elbilar och när solceller blir jäkligt stort.
Ja, det är ju det här Christer Gardell och Cevian har försökt stycka upp egentligen. Det är ju att man vill göra ett ABB som ska ha power grid och ett annat ABB för robotdelen. Liksom.
Exakt.
Och det kan ju mycket vara, det känns ju som att det är lite inne just nu med styckningar på bolag, vilket också brukar vara en typisk slutet av cykeln grej.
Så är det. Men viktigt att poängtera där också är att de i dagsläget är marknadsledare. Så att de är i marknadsledare för power grids, alltså för elbilar och liknande. Och sen är de nästan marknadsledare för robotar. Och det gör att de är jäkligt häftigt positionerade för att vara ett sånt stort bolag från Sverige.
Verkligen. Och sen har vi ju ett... det är en grej som vi tror gemensamt på faktiskt, som vi är överens om. Och det är ju Alibaba och Tencent, alltså de här kinesiska jättarna.
Ja, men det enda problematiken där kan ju vara den kinesiska makroekonomin och... de är rätt skuldsatta just nu. Sen har de här bolagen rent allmänt gått väldigt bra när börsen som helhet har svängt neråt. Det får man ju förhoppningsvis hoppas på om det skulle vända sig neråt.
Ja, jag tror faktiskt, jag nämnde det tidigare, jag har ju gått i de här FANG-aktierna, de amerikanska stora teknikbolagen, men både Alibaba och Tencent har jag kvar. Jag tycker det är sjukt spännande bolag. Och det känns som att det som är lite intressant med det känns ju som att det finns en liten en riskrabatt eller riskpremie. Just för att risken är lite högre så är de värderade lite lägre faktiskt till den tillväxt de har.
Absolut, och sen gör de så sjukt mycket spännande saker. Ja, det är liksom bara Alibaba krysslar ihop hela FANG. För ja, det är
en helt annan nivå liksom, på storlek och bredd i dem. Så sjukt intressanta bolag verkligen. Så det tror jag också kommer vara något. Jag tror de kommer fortsätta gå bra under 2018. Men sen vet jag att vi tycker helt olika just om FANG.
Ja, jag tror att vi kommer se ett fortsatt inflöde från passiva pengar helt enkelt på grund av uppgång på grund av riksbankerna fram tills att de faktiskt börjar sälja, börjar leka runt lite med räntan på riktigt, så tror inte jag någonting kommer hända där.
Jag är ju helt övertygad om att det är så här, det är väldigt många som ropar på varje så att säga, som skriker att börsen kommer krascha. Ingen vet ju när, och det vet ju såklart inte vi heller. Däremot känns som att det borde ske inom närtid. Vi har ju haft den längsta tjuvmarknaden i historien nu. Och det känns någonstans som att det som troligtvis kommer att spela ut sig, det är delvis rekordmånga som är korta VIXen, och vi har delvis rekordmånga som är långa just typ FANG-aktierna och olika typer av passiva produkter. Plus att, som du nämnde, riksbankerna har pumpat in pengar i systemet. Och någon av de här grejerna, det räcker ju med en enda katalysator som får börsen att falla åt säga 10% på en dag. Då defaultar ju i princip VIXen. Så de kommer defaulta och inte kunna betala tillbaka de här produkterna. Dessutom om faller i hela börsen, så kommer folk börja dra ut pengar antagligen i de här passiva. Yes. Det är som när man ser det i ett kommentar. Många investerare som bara, nu har börsen gått ner 2 dagar i rad. Vad är det för fel? Alltså det är så många i marknaden som inte alls har en aning om vad de håller på med. Och som lär bli rädda och börja pumpa ut sina, dra ut sina pengar ur de här passiva fonderna.
Ja, absolut.
Jag bara ser framför mig, det är ett totalt apokalypsscenario. Och på det här så ska då centralbankerna börja lätta sina balansräkningar och börja sälja av, och folk kommer kanske dra sig ut till obligationer igen.
Absolut, marknadsdynamiken är helt skev.
Ja, jag ser totalt kaos framför mig. Jag hoppas att det inte blir så, men jag är ganska övertygad att det kommer ske under 2018. Och när det gäller specifikt FANG, nu har vi nämnt FANG väldigt många gånger utan att förklara. Om ni inte någon vet vad det är, så är det ju alltså Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Så finns det en massa konstellationer.
Egentligen väl inte Apple med det från början?
Nej, det finns massa konstellationer. Det finns FANG med 1A, FANG med 2A. Det finns ju ett M kan du slänga in för Microsoft. Och det finns lite varianter på det.
Det är inte samma kling, FANG.
Och tar man bort Netflix så har det inte heller samma klang. Men då i alla fall så är det ju så att de här bolagen är väldigt, väldigt dyra. Och de blir inte dyra när du lägger in deras tillväxt. Vi pratar ibland om det här med PEG-ratio till exempel. Och då blir de ganska, helt plötsligt ganska rimligt värderade. Men där är ju frågan, hur länge kan de växa liksom med 30% per kvartal? Hur länge kan de växa så mycket? Och det är antagligen kommer de inte göra det för evigt. Speciellt inte nu när det känns som att sentimentet håller på att vända i media. Att folk börjar faktiskt klanka ner till exempel på Facebook. Deras inblandning i valet i USA och så vidare.
Ja, för samtidigt kan man kolla på typ bolag som Amazon. De håller på väldigt mycket med e-handel. Ja, e-handel är inte särskilt profitable. Men du har liksom till exempel Asien. Det är inte särskilt utbrett där med e-handeln. Du har Kina. Indien håller fortfarande på att växa. De är inte alls mättare för e-handel. Hela Sydamerika. Du har Afrika. Så det finns fortfarande potential att växa. Den stora frågan är där om det är Amazon som faktiskt tar täten. Eller om det är till exempel Alibaba.
Det känns som Asien. Varför skulle inte Alibaba ta hela Asien? De har ju mycket bättre relationer om man tittar både mot Ryssland och Sydkorea och så vidare. Det känns som att det är mycket troligt att de ska breda ut. Så där, och Indien också är de redan inne i. Sen Afrika är bra, visst, absolut, men de har inte tillräcklig ekonomi, så alltså det finns inga stora pengar riktigt. Och det är fortfarande ganska stora avstånd att flytta runt grejer på. Jag vet inte, jag tror i alla fall att det jag menar är att det behövs inte särskilt mycket för att tippa över det här. Till
nej, så är det absolut. Men så har det varit ett jäkla tag.
Så har det varit ett väldigt långt tag. Det är därför jag inte säger att det ska hända imorgon. Men det känns som att det kommer hända kanske nästa år. Jag tycker det känns som att 2018 känns som ett bra år att avsluta det här börsrallyt.
Ja, för mig hade det kunnat få fortsätta hur länge som helst.
Ja, det är faktiskt sant. Jag tycker även att Riksbanken skulle kunna gå in och börja stödköpa i min portfölj. Det hade jag inte heller haft något emot, men det kommer ju inte hända. Sen hade du ett svenskt småbolag också.
Ja, jag tycker...
Och det här är kul, för det är ett bolag som jag har visat dig.
Ja, fan, det var ett annat bolag som du visade mig också. Men ja, Torn är ju jäkligt intressant. Just eftersom många företag nu som inte använder sig av influencers anses ålderdomliga. De är även i stort sett monopol på svenska marknaden.
Ja, och det här kan man ju lyssna på. Avsnitt 11 har vi ju en analys eller en presentation av Torn också. Så det tycker jag man ska lyssna på.
Det är rätt ett underskattat avsnitt om man tänker på lyssnarantal.
Ja, så kan det vara.
Så har du inte lyssnat på det så hoppa in på det.
Ja, nej men det är faktiskt, jag håller med. Jag tycker också det finns många spännande bolag att hålla kvar oavsett om man är bäs eller inte. Och jag är helt övertygad också att i och för sig, ja, det beror på vissa av de här småbolagen. Om börsen, om vi skulle få en riktig liksom, händelse, någonting som faktiskt drog ner börsen 30-50%, så är det, jag är lite kluven. Å ena sidan tänker jag att de här vissa småbolag inte kommer drabbas lika hårt eftersom de ligger utanför index och så vidare. Å andra sidan tänker jag att de kanske kommer drabbas mycket hårdare för att det är svårare ofta att få ut pengarna ur dem om de har låg likviditet. Typ Torn, det nämnde vi ju i avsnittet, att de har ju väldigt låg omsättning i antal aktier varje dag. Så det kan vara svårt att göra en exit ut ett sånt bolag.
Men vad har du för prognoser inför 2018 då, Niklas?
Jag tror som sagt asiatiska bolag. Jag tycker Indien känns kul också. Det har jag haft.
Indien är sjukt intressant, för vi vet att du och jag har snackat om det väldigt mycket ja. Det senaste året.
Och Indien har jag haft hela året. Det har varit en av de bättre investeringarna också. Det har gått väldigt bra. Det enda jag är lite orolig för nu kanske det är att eventuellt att det kanske skulle bubbla upp lite skuldproblem även i Indien. Och framförallt kanske det också just att det är väldigt många som börjar titta på Indien nu. Alltså sentiment, det är alltid det, man vill ju följa sentimentet. Och om alla ligger lång någonting eller alla ligger kort någonting, så finns det ju oftast inte så mer att gå på det. Så om alla är positionerade för att Indien ska gå upp, alla är positiva till Indien, så finns det inte så mycket mer kanske att hämta på uppsidan oftast.
Ja, du är lite en contrarian.
Jag är inte contrarian, men det är ju ett faktum att om alla ligger långa på någonting så kan det ju inte stiga så mycket mer. För vem ska köpa det?
Så är det.
Där du kan tjäna mest pengar är ju när någonting vänder egentligen. Men det är ju också mycket svårare. Så jag vet inte, men jag har kvar Indien i alla fall. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag har även lagt lite barnsparande i Indien. Jag tycker det känns som ett långsiktigt, ett bra case liksom.
Absolut.
Det är ett jäkligt spännande land. Jag tycker också... Oljan ska bli sjukt intressant att följa nu. Jag har ingen prognos för det, men jag tycker att det ska bli väldigt intressant för att det är så otroligt. Det är ju verkligen oljan i maskineriet, kan man säga. Det styr så himla mycket och påverkar så mycket och det händer väldigt mycket, både i Mellanöstern men också med nya tekniker att ta fram olja som skifferolja, djuphavsolja och så vidare. Så det är en grej att man ska titta på nästa år som är sjukt intressant. Och där kommer komma upp, antagligen dyka upp bra case. Det har du gjort i år eftersom oljan har haft ganska stor volatilitet. Så när den har sjunkit mycket, då har du kunnat hitta ett oljebolag som har laggat efter och korta dem, och när den har gått upp så har det kunnat gå långt dem och så vidare. Så det är ganska intressant. Fler grejer jag tycker känns intressant att kolla på nästa år. Kvantdatorer. Tänk att det kanske kan göra sitt stora språng 2018. Vad tror du om det?
Nja, vi är ju rätt långt ifrån kvantdatorer ändå. Vi har hört så här, som tidigare så här, som prognos för kvantdatorer ändå något decennium bort.
Ja, det finns ju fungerande kvantdatorer. Men för jag tänker Alphabet, alltså Googles moderbolag, de har ju sin D-Wave som är väldigt stor. Och den fungerar liksom, men det är ju svårare ju ofta också att göra nya operationer på dem. Och där tycker jag faktiskt IBM kanske är intressant positionerade. För de håller ju på med kvantdatorer, de har gått in i ganska stort samarbete nu med ett antal olika aktörer där man ska försöka leverera kvantlösningar för kommersiellt användande. Men det jag tycker är intressant som de har gjort är att de har byggt en hel plattform där du då vem som helst i princip kan använda deras API för att utföra operationer på deras kvantdator. Och det tror jag är ganska intressant sätt för att lära sig, för det stora hindret egentligen vi ser, förutom om man bortser från alla tekniska grejer med att man måste hålla det i svinkallt och sådana saker, så är det ju också att vi måste sätta oss in i hur ska man utnyttja det på bästa sätt. För att kunna programmera effektivt, för att du programmerar inte på samma sätt som en vanlig dator. Och jag tycker det är ganska intressant att man låter egentligen allmänheten ha tillgång till det här, och då kan man genom det lära sig ännu mer om hur man ska göra det här mest effektivt. Och jag tror att det är så man kan få ett stort genombrott.
Så är det, absolut. Och det kommer väl antagligen leda till att man snabbare kommer kunna kvantsäkra allt som man behöver kvantsäkra.
Ja, framförallt kryptering och den typen av grejer är väl det som framförallt man pratar om har ett kan verkligen skadas av kvantdatorer. För som vi pratar ju mycket om krypto, och tittar man på Bitcoin krypteras med något som heter SHA-256 som är då 256 bitar lång hash liksom, får man ut av det. Och den är ju ganska enkel egentligen. Det handlar ju bara om datorkraft att knäcka en kryptering.
Ja, det går ju att lösa det med penna och papper.
Ja, men det man säger att då, en modern dator, då, jag kommer inte ihåg vad det är, om den ska ta 10 år tror jag, ungefär, för att knäcka en 256-bitars nyckel, vill jag minnas. Och så det blir liksom ohållbart att det ska ta 10 år att sno någons bitcoin eller ändra någonting. Men har en kvantdator så kanske det går på millisekunder. Och då är plötsligt faller ett sånt system ut. Och det för så vidare på kryptomarknaden. Det skulle bli väldigt intressant också att se hur den utvecklas nästa år. Har du någon idé? Vågar du ge på någon gissning för bitcoin och de andra valutorna?
Hur de kommer att utvecklas? Ja. Jag tror att... jag är rätt stark förespråkare för blockchain-teknik och kryptovalutor i allmänhet. Men jag tror att det har gått lite för hett senaste tiden. Och jag tror inte att det är jättehållbart. Jag tror inte att det kommer fortsätta som det gjort i år.
Nej, det är också...
Sen om det stagnerar eller kraschar, det vågar jag inte säga om.
Nej, och precis. Och som alla alltid tjafsar om att det kan lika gärna gå till 100 000 dollar per bitcoin innan det vänder. Liksom.
Ja, exakt. Men risken du tar att hoppa in på 20 000 och så ska gå upp till 100 är galet mycket mindre när du hoppar in på 1000 och så går det till 500.
Då kommer vi tillbaka hem med investera bara det du har råd att förlora.
Så är det,
och det är så här, kan uppsidan vara 5 gånger pengarna, då är det ganska bra. Så jag vet inte, jag tror ändå att det är ganska intressant. Alltså man kan ju ändå se det som att, så att det är ju ganska få fortfarande som äger bitcoin. Nu har man verkligen, jag var på julbord här en vecka, då satt de på bordet bakom mig så att de pratade bitcoin. Och det är bara så här, det finns 1000 sådana historier, för det är verkligen alla pratar bitcoin just nu. Och tror jag ändå att de flesta av dem som pratar om det dock, de har massa idéer, man märker att det är ingen som vet särskilt mycket om det egentligen. Och framförallt är det ingen som inte vet hur man gör, hur man köper det och varför, hur. Eller ja. Och då tror jag fortfarande att det finns fortfarande stora mängder av pengar som kan flöda in i bitcoin. Och eftersom free floaten är ganska låg så kan det pressas upp till sjuka nivåer innan det vänder.
Det kan det också göra, men just liksom spekulera grejer man inte riktigt förstår sig på. Det hände ju också en annan gång i historien, och det var IT-bubblan. De har köpt upp bolag som egentligen inte gjorde någonting för att de hette häftiga saker. Det kan man ju se.
Det har ju varit i nästan varje bubbla har ju gått ut på att man köper saker som man tror, eller att man tror att de ska ta över världen, men man vet inte riktigt varför eller hur det funkar.
Absolut. Och det är liksom lite skeptiskt. Så fort man går ut, eller det finns förespråkare som säger att det här kommer förändra världen, sen du kommer aldrig vara med på en sån här resa någonsin igen och massor med såna saker, då börjar det bli lite farligt.
Det jag tycker man har sett nu väldigt tydligt, det är ju det här flödet in i altcoins. Alltså kryptovalutor som inte är bitcoin då, om man ska kalla det så. Där har vi sett det här med att de som köpte ganska tidigt i bitcoin, som har blivit väldigt, väldigt rika på det, de vill ju inte ta ut sina pengar, för att då får de ju betala skatt på det. Och då har man börjat flöda in i andra bitcoins. Så jag tycker man ser ganska tydligt nu att det korrelerar, så att man ser när bitcoin går ner så går det upp i andra valutor och det flödar runt väldigt mycket pengar.
Frågan kommer ju vara, liksom, kommer folk plocka ut sina pengar där? Ja. För de flesta vill inte betala skatt på det.
Nej, och då har vi ju det här med Tether som är ganska intressant. Där det har egentligen då något som kallas för stablecoin, alltså en kryptovaluta som ska hålla sig stabil i pris. Och just det här fallet har man då peggat den mot dollarn, så den ska ju följa dollarns utveckling. Och det är ju enbart egentligen ett sätt att, för att slippa likvidera till exempel bitcoin, slippa ta ut dem och betala skatt på dem, eller om det är så att du kanske vill fortsätta handla kryptovalutor men du vill liksom förvara i dollar så länge. Eller
någon, i stort sett är det en dollar på kryptomarknaden.
Precis. Och där hade du, hur mycket var det som har flöt in den senaste veckan, Fabian?
Ja, det var väl åtskilliga miljoner, över 300 miljoner dollar.
Det är ganska mycket, och då hävdar ju det här företaget Tether Limited, som de heter, att de har lika mycket i fysiska dollar för att backa upp där. Och jag ställer mig lite frågan till att de har köpt på sig 300 miljoner dollar, ja, men förra veckan.
Så där kan ju säga många saker. Det största är väl att det inte liksom, det har aldrig varit någon revision på bolaget. Men nu hoppar vi in på krypto igen, och det skulle vi inte göra.
Nej,
men
avslutningsvis.
Nej, men vi pratar om IBM.
IBM, just
tycker
det.
Det är ett intressant företag att liksom äga.
Jag äger dem inte själv. Är det svar på din fråga?
Nej, men vi ger ju prognos. Du har inte gett någon rolig prognos inför 2018. Aktieprognos. Det är ju en aktiepodd. Så vill du bara snacka rolig om Tether och grejer.
Okej, men då säger jag mitt enda säkra bett inom citationstecken. Det är cannabis. Men det är det enda som jag verkligen tycker att, det enda jag är sugen på i min portfölj är att börja vikta upp liksom, och känna att det här känns riktigt bra. Så det känns sjukt intressant att investera i de bolagen. Sen hur fort de kommer visa vinst, ingen aning. Men till exempel Canopy Growth Corporation, som vi pratade om i det här avsnittet förut.
Weed som deras täcker är.
Ja, det är lite roligt. Men de är verkligen positionerade för en extrem liksom, marknadsdominans. Jag tycker att det är, skulle jag behöva sätta alla mina pengar i ett bolag, så skulle det kanske bli det.
Det är bra.
Håsat. Nej, ta inte det som en rekommendation. Men jag tycker det är väldigt intressant i alla fall. Det är min bästa prognos. Det är den enda jag vågar ställa mig bakom. IBM vet inte. Jag har inte tittat så mycket på värderingen på IBM. IBM var väl förut med de här Nifty 50s, eller hur?
Ja, det borde de ha varit.
Man brukar ju prata lite om dem nu när FANG har blivit så stort. Just för att det var ju ett antal bolag som man sa precis samma saker. De kommer ta över världen, det kommer vara monopol, det kommer vara liksom, ja, det är det bästa du kan köpa. Det finns ingen nedsida i de här aktierna i princip. Och jag är ganska 99% säker på att IBM var med där. Och det har inte gått så bra för IBM. Men de finns ju kvar i alla fall. Några andra bolag som var ju Kodak bland annat. Och,
de är ju marknadsledare har ni hört.
Ja.
Marknadsledare för konkurs.
Exakt.
Nej, men något man borde ta hänsyn till om man tycker IBM är intressant. För de håller på med spännande projekt. Det är som att säga kvantdatorer, de håller på med Watson. Alla sådana häftiga, coola saker. Men de är framförallt inte teknikbolag längre. I alla fall inte renodlat teknikbolag. Framförallt är de faktiskt ett konsultbolag nu för tiden. Och det är där de får in majoriteten av sina intäkter. Och därför kan man inte riktigt jämföra dem med till exempel Microsoft eller Apple. Så man kanske ska jämföra dem med typ Accenture. Och,
ja, och då ska de ju ha en värdering därefter också.
Exakt.
Och nej, jag vågar inte säga något. Jag tycker bara att de håller på med ett spännande grej. Jag tycker även ofta det, så tycker jag även Watson, deras AI, är sjukt intressant.
Det är helt galet intressant.
Men det är ungefär som att köpa, ja men låt säga Alphabet då, när de ägde, och vad heter de här? Boston Dynamics, de här coola robotvideorna som alla ser till, för de slår en robot med en hockeyklubba.
Ja, exakt.
Det är lite som att man skulle köpa Google för att man vill investera i Boston Dynamics när 90% av intäkterna kommer från annonser. Det blir liksom lite galet. Men jag tycker de har sjukt spännande projekt i alla fall, så jag tänker att IBM kanske kan vända. Sen faktiskt, nu när du nämnde Microsoft, Microsoft tycker jag också faktiskt, det är ett av de få teknikbolag som känns riktigt intressant också. De är väl också rätt dyra.
Ja, deras cloud-tjänst bryr sig jäkligt snabbt.
Ja, Azure och överlag, de migrerar ju över hela liksom allting i Office till Office 365 och gör molnlösningar av det. Och det är sjukt intressant hela deras, hur alla liksom, det är ganska osexigt, men det är också väldigt intressant att se hur många företag som går in i sån SharePoint och liksom flyttar över allting till molnet. Och de har Azure som du nämnde med alla sina molntjänster och maskininlärning och så vidare. Det är ett helt universum de har på att bygga upp, och det är också ganska, det är lönsamt, det är svårt att ta sig ur när du väl har börjat prenumerera på det.
Ja, men exakt, du har ju redan bolagen på kroken. Det blir nog mycket lättare att sälja in den här liksom partikulära måltjänsten istället för att du kanske ska välja Amazon och så helt plötsligt har du två tjänster.
Ja, precis.
Istället för att bara ha något som kan integreras väldigt lätt med det systemet du redan har. För alla använder ju Word och Excel.
Exakt. Det finns ju ingen bolag i princip som inte använder Word eller Excel på något sätt. Och det är då ganska intressant liksom att, eller det är ganska lätt då att få de kunderna börja betala för en måltjänst och bara bygga på det här sakta men säkert liksom. Så det tycker jag kan vara ett intressant bolag faktiskt. Men överlag, om för att summera upp hela säkert, det har varit ett långt avsnitt, men det måste man ju ha nu, för att vi kommer ju inte göra några fler avsnitt fram till början på januari blir det ju.
Ja, det får lite julledighet från oss.
Ja, så att man kan ju, om man har riktigt avsnitt så kan man ju dela upp det avsnittet i små portioner.
Det kan nog krävas för att ta sig igenom det.
Alltså, vi hoppas det inte varit för ofokuserat och pladdrigt, men man måste ju ha lite så här glöggmys och sådana grejer i de här tiderna och bara få prata lite. Generellt tänker jag så här, 2018 det har blivit ett spännande år. Vi kommer ju fortsätta podda som vanligt 2018. Dessutom har vi massa annat spännande. Vi kommer ju hålla ett seminarium bland annat.
Absolut, och mer info om det ska
får vi väl ta när det kommer.
Så är det.
Så det händer grejer, vi håller på med vår YouTube-kanal också. Den tar också lite julledigt. Men det drar också igång igen i januari och där finns det massa spännande grejer. Cryptonomics heter den. Och så får vi väl tacka för att alla har lyssnat under året. Det har varit sjukt kul att få så bra respons och feedback från alla lyssnare.
Tack till er grymma lyssnare.
Yes.
Utan er hade vi inte varit någonting som
nej, ja, då hade vi bara varit två idioter som pratade i ett rum. Och som vanligt, ni når oss på podcast@ipo.se, @marketmakerspod på Twitter. Och så får vi väl önska en god jul och ett gott nytt år.
Ja.
Vi ses på god andra jul. Sidan året.